Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej.
Hej.
Hur är läget?
Jag blir ändå det är bra.
Förvånad att jag var här.
Nej, men jag blir lika förvånad varje gång mina Bluetooth-lurar funkar.
Ja, jag vet, men det är fascinerande.
Jag förstår typ inte. Nej, vi ska inte gå in.
Det är så många tekniska saker man inte förstår sig på.
Alltså internet. Till exempel.
Nej, men alltså jag försökte, jag var ju på så kallad jobbresa för nu en halv vecka sedan.
Det lät som att det var liksom ett kodord för något annat.
det är det inte. Jag var på jobbresa i Oslo. Mitt älskade Oslo för 10 år sedan. Verkligen. Och då träffade jag en för detta flygkapten. Och då försökte jag liksom bonda lite med honom. Han var då på 80 plus.
Vad sa du?
Så säger jag, men är det inte varje gång som man liksom är i luften ändå? Att man bara tänker så här, hur funkar det här? Och det var ju så liksom en retorisk fråga. Att det, var så här, det är så jäkla sjukt att man kan flyga i liksom
Jag håller med.
Och det är ju det.
Det är det.
Och, det var liksom, och sen så började han, och han var jätte rar person.
Förklarade
men han? Han började liksom försöka förklara. Och jag bara, nej, alltså jag fattar det rationellt. Men det är liksom ändå.
Kul att visa
funkar det?
Du har infiltrerat SAS som en person som inte riktigt tror på flygning.
Det är ingen som är här uppe i luften egentligen.
Alla är du bara där för att övertala hela organisationen att så här, nej, men det här
att
är inte på riktigt.
Flygning funkar. Men det är samma sak med liksom färjor. Ju. Att så här, hur kan någonting som väger flera 100 ton kanske 1000 ton, vad vet jag.
Ja,
hur kan det flyta?
Ja.
Alltså jag flyter inte. Hur fan kan det flyta?
Det är verkligen en bra jämförelse.
Nej, men det är...
Du flyter inte.
Jag väger inte ens 1 ton.
Det gör du faktiskt inte. Och ändå, sjunker som en sten. Nej, jag vet. Jag
håller... Lite kort om det.
Ja, nej, men jag håller med dig.
Bluetooth man, till flyg till färja.
Man får
färja,
bara
till...
inte tänka för mycket på det, för då blir man galen.
Nej, jag vet. Man blir galen.
Och kan vi bara, väldigt snabbt, för jag tänker vi har väl börjat den här podden nu. Det här var väl inledningen.
Välkomna. Ja, alltså, lite snabbt, hälsa välkomna. Var det
jag
vill,
nej, det jag ville göra var att be alla, alltså att alla bara måste förstå att det är inte här ingen inbjudan till att berätta för oss hur färjor flyger.
Nej.
Alltså vi är inte dumma i huvudet.
Vi
är inte dumma i huvudet på det sättet.
Nej. Det är bara en mindfuck för oss.
Ja, men du vet, det är som att man inte får tänka på att man har en tunga.
Nej, gud vad den blir stor när man tänker på det.
Ja, exakt. Precis samma sak.
Eller typ att tänka på att man andas. Alltså, ja. Du vet, då är det
eller typ
att man
bara går. Nog om det.
Ja, nej, men det är nog om det. What's up?
Vad har jag för mig? Känns inte som att jag har, alltså, som att jag har någonting, höll jag på att säga.
Du är typ klassisk föräldraledig när bara allting bara är. Är det lite så?
Allting är väl en enda stor liksom hög på något sätt. Och samtidigt som att så här, jag har liksom saker, jag vet, jag är typ helt fullbokad fram till typ så 7 januari eller någonting.
Oj. Men, och ändå har du tänkt att vi ska in i julavslutning någonstans däremellan.
Ja, ja, men så man får ju prioritera bort sitt
jag
barn.
Jag menar det var bara det jag ville säga.
Nej, men
Förlåt, jag hickade, den kom överraskande.
Kulligt, ja. blir det en överraskande hick? Ja, men, nej, men så att det, jag vet liksom inte vilken dag det är. Jag känner mig väldigt snurrig. har liksom ingen riktig koll. Nej, men du vet, det vanliga liksom.
Jag fattar.
Hur är det med dig?
Men vet du, jo, men det är bra. Jag har ju varit hemma nu i 10 dagar. För att jag har varit hängig och sådär. Och då fick jag just den känslan nu. När jag liksom insåg att så här, det är söndag och jag ska gå till jobbet imorgon. För att under då ett år när jag var hemma med Sigrid. Så var det så jäkla skönt. Även om liksom dagarna kunde vara jobbiga och sådär.
Mm.
Liksom, för att det är ju ansträngande. Att
ah, så här, ja, men på ett helt annat barn sätt.
Men så nu var det typ att jag bara, nej men. Hallå, för du vet, jag typ så här hällde upp ett till glas vin för att jag skulle sätta mig och gå och podda. Så här, så bara, nej men, jag ska ju liksom flyga ett flygplan. Jag skojar. Nej men, jag ska gå till jobbet imorgon. Och det var så sjukt bara. För att jag har ju jobbat hela den här veckan, bara att jag har jobbat hemma. Men bara att bara liksom vara hemma och inte träffa några människor gör någonting konstigt med en.
Ja, yeah. Alltså, nu vet jag om att du var föräldraledig under nästan hela pandemin.
Ja.
Men alla har ändå redan
det var
den insikten.
Nej, men, ja, men, för, och det är också det att jag har känt mig så stressad att jag inte har varit på kontoret. Alla mina kollegor bara, alltså, Anna, vi var inte på kontoret på typ 1,5 år. Du är liksom inte, det här är liksom inget nytt. Men för mig är det skitstressigt. Men det får jag ju bara komma över, uppenbarligen. För att,
gud vad pinsamt det blir när du börjar dra sådana här skämt om att du typar på dig, du vet, så här, en fin vuxen topp med mjukisbyxor nu.
Ja, verkligen, så alldeles jobbigt. Fränt. Nej. Det kommer inte hända. Men däremot har jag haft många möten utan kamera. För att jag inte har tvättat håret, och det vet vi hur det, just det är.
Och nu kommer mitt barn hem från affären. Gud vad, tänk om hon skulle vara och handla på egen hand.
Hon har dragit iväg vagnen själv.
Ja, hon tar ändå med sig vagnen.
Ja, hon kan inte gå. Hur ska hon annars komma fram?
Och vad gulligt, tänk att hon har en sån gåvagn som Sigrid har. Och så går hon iväg och lastar upp. Oj. Oj.
Oj, är hon ledsen?
Hon är verkligen ledsen. Ja. Mm. Oj. Hon har magstöd. Kommer hon bli operasångerska?
Hoppas det.
Kanske. Att varken jag eller hennes pappa är superbra på att sjunga rent.
Jo, sluta.
Men sjunger gärna.
Ja, det är det enda som räknas.
Är det verkligen det på operan?
Ja.
Du älskar att sjunga, kom hit för guds skull.
Det är sån Carolina var Ugglas kör, alla kan sjunga. Det är så det är på opera.
Och så bara, jävlar vad det inte stämmer ens i Carolina var Ugglas kör.
Nej, sant. Nej, men det jag vill säga.
Ja.
Var innan Sally avbröt mig.
Ah, gud, så otrevlig. Tyvärr är väldigt, väldigt opera av henne och var lite dryg.
Ja, och väldigt typiskt hennes stjärntecken och hennes födelsedag. Vi vet alla vad som händer med folk som är födda på det datumet.
Jag vet. Och hon kan inspireras både av dig och av hennes pappa.
Och Marcus.
Som också är samma stjärntecken. Ja. Okay.
Hon är
från ett lejon till ett annat, vad ville du säga?
Jag ville säga, du vet hur jag har liksom drivit den här parollen i mitt parti. Alla ska få titta på mer tv. Eller annars
ska
titta
ja,
på
exakt.
Mer tv.
Du, men vet du vad, du har inte berättat för våra lyssnare att du ska starta ett parti.
Nej, just det.
Du har just ju två det. Stycken frågor.
Mm. Det är att jag ska få titta mer på tv och att förlossningsvården i Sverige ska funka bättre.
Det sjuka är att i ditt parti så tycker du att de är lika mycket värda. Och det är just det här som är så bra, att det inte är att alla ska få titta mer på tv. Anna ska få titta mer på tv.
Men det är för att jag har gått från att titta så mycket på tv till att titta så lite på tv. Men det är dit jag ska komma nu. Det som har varit positivt med att jag har varit sjuk den här veckan är att
du har kunnat titta på TV.
Vad jag har tittat på TV. Alltså på min lunch, istället för att äta med kollegor, vilket är jättetrevligt, har jag kollat på TV.
Ja.
Jag har slagit på TVn direkt när jag har stängt datorn. Jag har kollat på TV hela den här helgen. Alltså hela helgen.
Och jag är så glad för din skull.
Alltså det har varit
Gud,
så härligt.
Du kommer
och Oskar har ju fått dra ett stort last då för att leka med barnet. Ja, nu är jag precis. Nu har jag, känner jag att jag har mättat det lite.
Så nu kan du styra upp resten så av den här
färdigt kastanjemannen.
Ja, du sa att du var lite besviken.
Lite besviken, måste jag verkligen säga.
Var den bättre utan linser? Kanske.
Jag tror typ det. Nej, men alltså, jag gillar den, men det var någon som jämförde den med bron. Kan det ha varit du?
Nej.
Kan det ha varit jag?
Kan ha varit du.
Jag vet inte. Kan varken ha varit jag. För det var att Oskar sa, någon jämförde den med bron och jag kände mig träffad. Uh-huh. Den här var inte som bron. Jag tyckte den kändes lite... Den började starkt, planade ut. Jag ska inte säga att den föll platt, för det gjorde den verkligen inte. Planade ut, ska jag säga.
Jag tycker att den blev... Alltså precis på slutet så blev den lite liksom en pastisch på sig själv, förstår du vad jag menar?
Ja,
att det blev lite som, man blev så här, nej men nu får det lugna sig.
Nu räcker det.
Ja, nu får det lugna sig lite, så tyckte jag.
Mm. Och sen så har jag sett en grej i helgen, för jag vet ju hur mycket du tycker om vintersportsdokumentärer.
Ja, jag vet. Japp.
Vi såg en film, får man säga man det om. Ha? Säger man det om en dokumentär, såg vi.
En dokumentärfilm?
Exakt. Mm. Som hette Untold Crime and Penalties,
okay,
på Netflix.
Uh-huh.
Det handlar alltså om en person som är, säger man maffia eller säger man organiserad brottslighet?
Alltså, jag tror inte att du kommer kränka någon.
Nej. Han är verksam inom organiserad brottslighet.
Kul att du vill ändå säga rätt. Du vill inte kränka någon. Nej, bra. Jag tycker det är bra.
Och han köper ett hockeylag till sin 17-åriga son. Som är alltså, blir ett sånt riktigt råbarkat,
nej,
lag. Och de, ja, jag tyckte bara så här, jag ville typ inte se den först för att det handlade om hockey och jag tycker typ inte så kul med sport generellt. Men sen så tänkte jag ändå att Oscar tyckte bara så här, det är en kompromiss, det är typ true crime, det ska jag inte säga att det är. Men vi såg den,
ja,
och den var sjukt intressant.
Det låter askul, den kanske vi ska kolla,
ja,
på.
Ja, den var jättebra. Ja, den var faktiskt... så att det är liksom, de intervjuar då han som köpte den, sonen som fick laget, massa olika spelare i laget och så får man se så här liksom footage från matcher. Alltså det är sjukt faktiskt, tycker jag.
Det låter jättespännande. Vad sa du, är det på Netflix och vad heter den?
Untold Crime and Penalties.
Mycket bra.
Och pappan, alltså han då som är maffia, han har ett sopföretag och det sägs att Sopranos alltså grundades på honom, eller baserades på honom.
Mm.
Hockeylaget heter Trashers.
Och har
en soptunna som symbol.
Mycket bra. Okej, men då har jag ett förslag på vad ni kan kolla på här nästa om ni ska fortsätta med den. Kompromiss. Det är alltid bra att kompromissa i relationer. För på Netflix så finns det en dokumentärserie som heter Bad Sport. Mm-hmm. Som just handlar om brott. Alltså brotts, true crime inom sport.
Kul.
Allting var inte jättebra. Men typ en del var ganska jävla spännande. Vi såg den ganska nyss. Och den var... Ja, nej, jag kan verkligen rekommendera.
Kul!
Så då,
en annan sak som jag har sett idag.
Ah.
Catching Killers, har du sett den?
Nej.
Om intervjuer och sånt med poliserna och andra personer som var med i gripandet av diverse kända mördare. Till exempel Green River Killer och Eileen Wuornos.
Gud vad spännande. Men det är lite intressant också. Som Real Detective.
True Detective.
Nej.
Absolut. Ah. Real Detective.
Visst är det Real Detective?
Det är likt. Ah. Det är likt.
Och det man älskade ju Real Detective.
Mm.
Mycket bra. Gud. Mm. Alltså, ger inte vi så bra tips i den här podden?
Alltså, så bra tips.
Wow.
Och så bra historier. Som är sanna.
Som är sanna och som börjar nu, eller?
Ja.
Ja.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag ska berätta en väldigt liksom välkänd historia, men som kanske ändå är lite annorlunda än vad man tror, typ. För idag ska jag då, som jag frågade dig om häromdagen, så frågade jag dig om du, hur liksom bra koll du har på historien om Elvira Madigan.
Mm. Och jag sa ingen.
Då sa du att du inte hade någon. Mm. Ärlig som alltid.
Det är det enda som lönar sig.
Men jag tänker, det är ju den här Bo Widerberg-filmen från 67 som typ kanske ändå är gjort en liksom mest känd, åtminstone i Sverige, med Pia Degmark och vad heter han, Tommy Berggren typ, som ju var liksom, alltså blev jättestor typ. Den, alltså filmen liksom. Men det har varit en väldigt, väldigt känd historia sen det hände. Men som sagt, det är lite annorlunda än vad man tänker att det var typ. Så att den blir idag helt enkelt.
Kul.
Så den börjar, då tänker jag börja så här. Det tänker jag inte göra. Att jag börjar med att uttala Hedvig. Perfekt.
Hedvig. Silent H.
Verkligen. Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen föddes i Flensburg, vilket är ett namn varje gång man tänker på det. Den 4 december 1876. Och hon, anledningen till att hon föds i just Flensburg är för att cirkusen där hennes mamma Laura jobbar råkar befinna sig där just då. Så att hon är liksom inte, hon är inte det att hon har bott i Flensburg eller att hennes föräldrar är från Flensburg eller någonting, utan Laura är född i Finland men av norska föräldrar och Hedvigs pappa är dansk. Han heter Fredrik Jensen och han är också cirkusartist. Så han och Laura har dansat ett pas de deux-nummer till häst till dans. Men snart kommer han då att dansa ut ur Laura och Hedvigs liv. Men, men det är liksom en bebis som föds rakt in i cirkuslivet helt enkelt. Så Laura tar då, efter att Fredrik liksom har lämnat dem så där, tar hon med sin dotter och joinar cirkus Renz i Tyskland. Och där får hon ett till barn med en okänd man. Det är en pojke som får namnet Rickard men som senare blir clown under namnet Oscar. Vilket känns som så här, om man ändå har ett vanligt namn.
Alltså ta något spexigare.
Ja, eller ta bara Rickard. Alltså vad är poängen med att byta till bara Oscar? Du förstår.
Absolut.
1875 så byter Laura cirkus igen. De är runt på väldigt, väldigt många olika cirkusar. Den här cirkusen heter Cirkus Myers och där träffar hon en amerikansk cirkusartist som heter John Madigan. Och de blir då upp över öronen förälskade i varandra och snart är det de som rider pas de deux i manegen. Gud, det lät snuskigt när jag tänkte på det.
Det lät jättesnuskigt.
Det var inte ens min mening.
Eller?
Eller? Men jag brukar i och för sig kalla sängkammaren för manegen och lovemaking för padidö. Nej, det gör jag inte alls, för att som 8-åring hoppar Hedvig första gången in som ersättare för sin mamma i det här numret. Då uppträder hon på Tivoli i Köpenhamn och dansar liksom också då på en hästrygg, och det är hösten 1876. Så som du säkert då har listat ut, så blir det så att Hedvig kommer gå i sina föräldrars fotspår och också hon blir cirkusartist.
Ja.
Och ett par år senare på Cirkus Sinicelli i Ryssland så gör Hedvig sin debut som lindansös på slak lina i Sankt Petersburg 1879.
Är det lättast att gå på slak eller styrlina?
Alltså jag vet verkligen inte. Men alltså slaklina verkar verkligen ha varit hennes grej. Liksom.
Då är det säkert jättesvårt.
Alltså hon dansar på lina men hon dansar också på marken. Hon gör också hästnummer och hon typ kan jonglera. Så att hon kan massa olika saker. Men det är just som lindansös som hon framförallt kommer bli liksom stor. Och efter då att hon har gjort den här, liksom det här, sin debut då, på den här, som lindansös, så startar familjen Madigan en egen cirkus.
Ah.
Och det är då vid premiären för den här familjecirkusen som Hedvig uppträder under det artistnamn som hon kommer bli världskänd för, alltså Elvira Madigan.
Fråga, fanns cirkusprinsessan i Göteborg också? Var det en kringresande cirkus?
Aldrig hört talas om. Alltså, jag gick ju kanske på typ som cirkusskott och sådana.
Ja, det, men det gjorde vi också.
Men var det en specifik cirkus som hette cirkusprinsessan?
Det var bara kvinnliga cirkusartister.
Vad gjorde de? Allt?
Allt möjligt. Gick på lina, jonglerade, gjorde volter.
Vilken var din favorit?
Det var ju sådana små lådor. Så jag har typ aldrig varit ett jättestort cirkusfan. Det måste jag väl ändå säga nu när vi pratar om det.
Då känner du ändå att du behöver vara ärlig.
Ja, jag känner det. Mm.
Jag var alltid väldigt rädd för clowner. Inte för att jag är rädd för clowner, utan för att jag var rädd att de skulle inkorporera mig i sitt nummer.
Ja, alltså skräcken. Så därför jag tyckte jag det var läskigt när de ramlade, du vet, när de var i såna där lakan.
Alltså, fattar jag, menar. Alltså, jag fattar exakt vad du menar, och det är både en jättebra och idiotisk beskrivning av det numret. Att de ramlar när de är i såna lakan. Det är verkligen exakt det de gör.
Ja.
Ja, men,
förlåt, fortsätt med ditt fall.
Okay. Nej, men alltså, det här, det är mycket cirkus och jag ser fram emot att prata om det. Men alltså, hon är typ 11-12 år gammal när hon liksom dansar på den här linan. Hon har typ så här jättelångt hår och är väldigt liksom graciös. Jag förstår verkligen att hon blir en succé. Jag kan skicka lite bilder till dig sen också.
Ja.
Och vi kommer förstås också lägga i vår Facebookgrupp. Men jag kommer kalla henne Elvira nu då. Och hon är uppenbarligen ett superimponerande barn, men trots det så blir Cirkus Madigan, verkar inte ha blivit någon succé, utan snart så hoppar John, Laura och Elvira på en ny cirkus i Österrike, och där lär de då känna en flicka som heter Gisela. Och Gisela är dotter till en skomakare som är, alltså en österrikisk skomakare, men hon, det verkar som att hon helt enkelt hänger på familjen Madigan och blir någon slags fosterflicka slash samarbetspartner slash anställd typ. Så de tar med sig henne, börjar träna henne i lindans. Så hon och Elvira gör ett gemensamt nummer. Och då går det här, i det här numret så går Elvira på slak lina överst, och sen går Gisela på spänd lina under.
Oj.
Och så har de liksom det här tillsammans då, och det här blir alltså en enorm succé. Det är liksom två så här unga vackra flickor som är så supergraciösa och dansar jättefint på sina linor. Så snart får de då bege sig ut på en väldigt liksom stor Europaturné. Och de uppträder,
det låter otroligt.
Ja, eller hur? Verkligen. Och de uppträdde liksom i alla så här stora europeiska städer i mitten av 1880-talet. Och de 1886 så uppträdde de för den danska kungafamiljen. Och de är så bra att de får varsitt guldkors av kungen.
Oj!
Det är ändå en bra tipp.
Bra dricks
liksom. Okej, men som du vet så förstörs allting när någon förr eller senare träffar en kille. I det här fallet är det Gisela som kärar ner sig i en annan cirkusartist som heter Alexander Bratz, och de förlovar sig, och efter det bestämmer sig Gisela för att hon vill inte turnera mer. Och de börjar typ kolla på en ersättare till henne. Verkar inte som riktigt som att de hinner till det, utan Elvira får typ börja uppträda en del själv och sådär. Och egentligen så hade hon nog gärna också sluppit det här cirkuslivet. För hon är egentligen ganska så här lite så tillbakadragen och lite så privat liksom, och inte, verkar inte vara super sugen på den här enorma uppmärksamheten. Alltså hon är verkligen känd sådär. Hon blir igenkänd för att hon är så himla himla bra typ. Och hon tycker mer såhär om att skriva poesi och tycker om att spela piano och sådär. Men hon har ju liksom aldrig haft ett annat liv än det här cirkuslivet. Och hon har ju heller ingen familj utanför cirkusen. Så det finns ju, alltså, hon har liksom aldrig varit i någonting annat.
Hon har ingen öppning i något annat typ.
Nej, och ingen erfarenhet av något annat heller liksom.
Nej.
Men livet kommer i alla fall bli lite lugnare för Elvira då, efter att Gisela har hoppat av. För att då grundar familjen Madigan återigen sin egen cirkus och börjar typ mer, istället för att vara runt i alla europeiska länder, så börjar de hålla sig mer på hemmaplan i Skandinavien. Och de har då premiär i Köpenhamn, men sen så åker de på turné i Sverige. Och i januari 1888 så kommer de till Kristianstad. Och där sitter en man i publiken som kommer att förändra Elviras liv och leda till hennes död. Och den mannen heter Bengt Edvard Sixten Sparre av Rosvik.
Mm-hmm.
Men han är mer känd då som Sixten Sparre. Och han föddes 1854 i Malmö, men bodde under sin uppväxt bland annat i Stockholm, då hans pappa Sigge Sparre av Rosvik var kammarherre vid hovet. Något tag bodde de i ett slott utanför Linköping när familjen, och sen flyttade de då vidare till Kristianstad. Och Sixten har en karriär inom militären, han blir löjtnant och jobbar också lite som frilansjournalist. Han skriver lite kåserier, typ recenserar lite teater, och sen så skriver han också poesi.
Okay.
Sixten Sparre är då gift, för 1880 så gifter han sig med Luitgard Adlercreutz. Även hon går under smeknamnet Lycka.
Mm-hmm.
Så Sixten kommer då från adelssläkt, så han har liksom fin bakgrund, men han har ingen god ekonomi. Alltså han har inte mycket pengar. Men det har då Luitgard. Hon är grevinna, kommer från Vetlanda från början, och hennes familj har det väldigt gott ställt. Så hon kommer med en rejäl sån hemgift typ. Och tillsammans får de två barn, Karl-Erik Ambjörn 1881 och Märta Sofia Margareta året efter. Och familjen bosätter sig då i Kristianstad i en åtta rummare. Så att de har liksom, ja, men han kommer med liksom adelsnamnet och hon kommer med pengarna helt enkelt.
Mm.
I november 1887 så ges Sixtens diktsamling i bunden form ut. Jag vet inte om det är en egen utgivning eller om han har ett förlag i ryggen, men den får tydligen fruktansvärda recensioner. Alltså sågningar. Han är tydligen ingen
stackaren.
Och bara lite drygt två månader efter att han då har blivit roastad av de här poesirecensenterna, så sitter han då i publiken när han ser Elvira för första gången. Och det finns teorier om att han kanske var där för att recensera den här föreställningen. Men hur som helst så blir han helt tagen av henne. Och sen går han, cirkusen liksom stannar i Kristianstad ett tag. Och han går och ser henne om och om igen liksom, så länge det går.
Okej, han blir tagen.
Han blir helt, alltså verkligen tagen. Och han försöker få kontakt med henne, men till en början så har han liksom ingen framgång alls. Men vid något tillfälle så är han med sitt jobb i Ljungbyhed, som är en annan liksom skånsk ort, framåt sommaren. Och när cirkusen råkar vara där, så då träffar han då Elvira för första gången. Och efter det så börjar de brevväxla. Och de har intensiv kontakt. Och det kommer liksom nya brev hela tiden. Och breven följer Elvira på hennes cirkusturnéer. Sixten är liksom helt tagen av henne. Han är jättekär i henne. Vilket är så här, ja, alltså han känner ju inte henne överhuvudtaget. Han såg henne dansa på en lina och bestämde sig att han älskade henne. Men han är så sjukt, sjukt på henne. Han skriver alltså dagligen kärleksbrev. Han säger att han har lämnat sin fru och sina barn för henne. Han säger att han vill att de ska leva tillsammans, att hon ska lämna cirkusen, hon ska lämna sin familj och de ska vara med varandra. Och det verkar som att det här är ganska intens för Elvira. Och att hon vid flera tillfällen försöker hon liksom avsluta den här relationen. Men när hon slutar svara på hans brev så skickar han bara fler och fler. Och han hotar då att begå självmord om hon inte svarar.
Okay.
Och då tar hon liksom upp kontakten igen för att han typ hotar med det här, verkade som. Det här är enligt hennes mamma.
Okay.
Och mot slutet av 1888 så bryter Elvira ihop. Och hennes familj menar då att det beror på den här enorma pressen som den här relationen till Sixten Sparre ger liksom. Och jag vet inte om de träffas mer under vinterhalvåret 1888-1889, men de har liksom konstant brevkontakt. I början av maj så begär Sixten, nu är vi på 1889 då, begär Sixten två månaders permission från sitt jobb och jobbar sin sista dag den 25 maj. Och man vet inte om Luitgard och hans barn vet liksom vad han har för sig, alltså att han har den här kontakten med den här typ 20-åriga cirkusprinsessan. Och man vet inte heller om de vet vad som ska hända när han då försvinner där i maj, för att han har ganska mycket så här jobbresor till Stockholm, alltså han jobbar från Stockholm i ganska långa perioder, så att de kanske tror att han helt enkelt är iväg på någon sån grej. Men
just det.
Istället då så beger han sig till Bollnäs och där möter han Elvira. För den 28 maj har Elvira i hemlighet packat ihop sina ägodelar och lämnat sin familj på cirkusen som då befinner sig i Sundsvall. Aha. Och hon har tagit med sig, alltså hon har ganska mycket packning liksom, och då åkt till Bollnäs och träffat Sixten där, och sen åker de tillsammans vidare till Stockholm. Mm-hmm. Och när hennes familj inser att Elvira saknas, så förstår hennes mamma Laura vad som är på väg att hända. Alltså att hon fattar att hon är på väg för att möta Sixten. Och hon försöker då genskjuta Elvira. Och jag vet inte hur hon vet att de är på väg till Stockholm. Men hon försöker genskjuta Elvira och Sixten genom att ta en ångbåt från Sundsvall till Stockholm. Men hon hinner inte fram i tid. För det här fartyget fastnar typ i dimma. Så att det går liksom inte lika snabbt som det borde ha gjort.
Okay.
Så att när hon väl kommer fram så har Sixten och Elvira redan gått på tåg söderut. För de åker till Danmark.
Aha.
Och man vet inte riktigt var de tar vägen liksom de första veckorna efter det. Men de är en eller två nätter på ett pensionat i Troense på ön Tåsinge i södra Danmark innan de den 18 juni kommer till Svendborg, som ligger liksom precis över ett litet sund från den här Tåsinge då till södra Fyn. Huh? Och där tar de in på hotell Svendborg och bor 3 veckor med hel pension. Vänta, det är inte 3 veckor, det är typ nästan, det är nästan en månad. För att den 15 juli så får de räkningen för sin vistelse. Och det är dyrt. Det är någon slags all inclusive situation.
Okej, okay. Och det är härligt det låter. Jag ska prata om hur gärna man vill åka omkring i Danmark på så olika badhotell typ.
Ja. Ja, men på det men sättet så låter det här härligt. Men det är också det enda. De här, sa du precis att ni inte har råd med det?
Ja, om det var så dyrt.
Ja, nej, det har inte heller Sixten och Elvira. Utan de drar från notan.
Ja, ah, de, det är så man gör. Okej, okay. Ja, tack för tips, Karin.
Nej. Jag orkar inte att jag ska behöva liksom vara någon slags karaktärsvittne, bli utfrågad av en dansk advokat. Jag kommer till att börja med att förstå någonting.
Gud, stressad.
Du sitter där,
dansk
du sitter.
Domstol.
Och när de drar så lämnar de typ nästan all sin packning. Och som sagt, i Elviras fall så är det väldigt mycket grejer. Alltså det är så flera koffertar, det är typ fina smycken, mycket grejer liksom. Men Sixten har nästan ingenting alls med sig. Han verkar typ ha lite så här kläder.
Och han har typ ett kalsonger par med
typ
sig.
Typ 2 par kalsonger. Och de han har på sig får vi räkna med. Hoppas. Men de flyr inte långt, utan de åker tillbaka till Troense, som bara är, alltså det är typ 15 minuter över ett litet sund liksom, på den här ön Tåsinge då. Och där försöker de först ta in på samma pensionat där de bodde förra gången, men där är det fullt. Så de hamnar på ett annat pensionat som ligger alldeles i närheten. Och där tillbringar de då ett par dagar med att typ så här promenera runt och lite sådär innan Sixten på morgonen den 18 juli ber dem på pensionatet att fixa en picknickkorg till dem. Och sen tar de med sig den här korgen till en skogsglänta i Nörreskov som är ett par kilometer bort från pensionatet. Och där tillbringar de natten till den 19 juli under bar himmel.
Mysigt. Något. Mm.
Dagen efter morgonen den 19 juli 1889 så hörs 2 skott på Tåsinge. Men först 3 dagar senare hittar man Elvira som då är 21 år gammal och Sixten som är 34 eller 35. Och han har då skjutit henne i tinningen innan han satt pistolen i sin mun och tryckt av. Och vid Elviras sida så ligger ett trasigt paraply som det finns liksom teorier om att hon typ så här har försökt typ försvara sig med. Men man vet ju liksom inte. För samtidigt så finns också en avskedsdikt som hon har skrivit på ett smörgåspapper från den här picknickkorgen. Och jag har fått väldigt mycket information från den otroligt omfattande sajten elviramadigan.se där en person som heter Claes Grönqvist som också har skrivit en bok om det här. Han har omtolkat Elviras avskedsdikt till modern svenska. Och då låter den så här.
Okej.
Okay. En droppe föll i vattnet, förklingade blott sakta. Och stället där den föll omringades från krets till krets. Vad var det som där föll? Och varifrån kom den? Det var ett liv blott, och blott en död som kom för att vinna sig ett spår. Nu vilar vattnet åter. Och så har de skrivit under med Hedvig. Redan den 27 juli begravs de i en gemensam grav på landets kyrkogård på Tåsinge. Och den kyrkogården ligger numera, eller den adressen till den kyrkogården är numera Elvira Madigans väg. Och för att så här, redan då liksom så här, redan vid begravningen har det här fallet hunnit bli väldigt, väldigt välkänt och väldigt omskrivet, och flera hundra personer dyker upp, och det är Sixtens bror Edvard som har rest från Stockholm för att delvis typ ta hand om sin brors skulder men också då arrangera den här begravningen. Ingen i Elviras familj hinner till Tåsinge i tid för begravningen. Alltså det är så hemskt.
Så sorgligt.
Och Sixten får då en gravsten i mörkgrå granit och Elvira får en i vit marmor. Och historien om Elvira Madigan och Sixten Sparre får liksom direkt då ett väldigt så här romantiskt skimmer. Det beskriver du vet som liksom lite så den ultimata kärlekshistorien, alltså lite så men Romeo och Julia. Det är liksom en fattig cirkusartist och en liksom rik adelsman som blir kära i varandra i en så här omöjlig kärlek, så att de bestämmer sig för att så här, vi kan inte vara med varandra i livet, så därför vill vi inte leva utan vi vill vara med varandra i döden liksom. Och det är nog fortfarande ganska mycket till stor del typ bilden som folk har av den här händelsen liksom. Men de då som är superintresserade av det här fallet, bland annat då den här elviramadigan.se personen, har liksom en annan take på det. För de menar då att Sixten Sparre lurade in Elvira i den här situationen. Han påstod att han var skild, det var inte sant. Han påstod att han liksom hade lämnat sin familj, det hade han absolut inte. De visste inte om att det här pågick liksom. Han påstod också att han var rik, men han var jätteskuldsatt. Och han hade inte betalat sin familjs hyra på flera år. Han hade skulder till typ alla sina vänner, alla sina kollegor. Han hade till och med tömt sina barns sparpengar. Och jag har lyssnat på ett radioprogram med Katinka Linde som är barnbarnsbarn till Sixten och Louis Gard, och som har blivit så här, vet, börjat släktforska och typ blivit helt in i det här då. Och hon tror att Sixten Sparre visste att liksom hans skulder hade hunnit fatta honom, och han bestämde sig för att avsluta sitt liv tillsammans med den här, du vet, supervackra cirkusprinsessan och typ ta med henne i döden, för att han visste att det liksom var över ändå. Och det finns också teorier om att Elvira eller Hedvig, som ju ville liksom sluta turnera, hon ville dra sig tillbaka, och att hon liksom kanske såg Sixten Sparre som sin enda utväg till ett vanligt liv utanför cirkusen. Och istället då så hamnar hon i liksom den här jävla skiten med den här personen som skjuter henne liksom. Och dessutom så finns ju också en annan person i, eller det finns ju jättemånga personer i det här, men hans fru liksom, Louis Gard, fick då, hon fick lämna Kristianstad för att liksom de här skriverierna blev så himla mycket. Och hon och hennes dotter flyttade hem till hennes syster i Vetlanda. Och sen pratade hon liksom aldrig om Sixten Sparre igen. Och just den här Katinka Linde har liksom skrivit mycket om det, att så här, hur hennes familj påverkades av det som hände. Och sen samtidigt då, som sagt, att Elvira Madigans familj inte ens fick vara med på begravningen. Och att de begravde henne tillsammans med den här mannen.
Ja.
Är det fruktansvärt sorgligt?
Väldigt sorgligt.
Och väldigt inte en romantisk historia. Men det är inte romantiskt när folk dör. Det är inte det. Det är aldrig en bra
grej. Det är faktiskt inte det. Nej, jag håller verkligen med dig.
Och jag har då läst massor på den här elviramadigan.se av Claes Grönqvist. Jag har lyssnat på det här programmet med Katinka Linde som är släktband i P1. Programmet heter Drabbad av skandalen. Jag har också läst en artikel av Katinka på släkthistoria.se med rubriken Den övergivna hustruns berättelse. Vilken konstig betoning det blev på den meningen. Den övergivna hustruns berättelse. Och både hon och Claes Grönqvist har då skrivit böcker om det här fallet. Jag har lyssnat på avsnitt 3 av podcasten Skrim som är på engelska men är om skandinaviska brott. Jag har kollat förstås massor på Wikipedia och sen har jag också läst, det blev ju ett enormt välkänt skillingtryck av det här.
Ja.
Det är, den är skriven av Johan Lindström Saxon, den här visan, och den inleds så här: sorgliga saker hända än i våra dar minsan. Sorgligast är dock denna, den om fröken Madigan.
Det var bra skrivet.
Ja, men den handlar också jättemycket om att det är en superromantisk historia. Men det är liksom, den är det är en jättestor anledning till att det här fallet fortsatte vara så himla himla stort, så himla himla länge, är då första skillingtrycket. Och sen kommer Bo Widerbergs film liksom där.
Just det.
Så att den har liksom eldats på i populärkulturen under så himla himla lång tid typ.
Ja, Karin.
Det var cirkusprinsessan Elvira Madigan, eller Hedvig Jensen som hon hette egentligen.
Mm. Tack.
Tack.
Är du redo för mitt fall den här veckan?
Självklart. Jag lyssnar med alla mina öron.
Alla tre. Joseph McStay och hans fru Summer och deras barn Gianni och Joseph Jr. som var 4 och 3 år flyttade under vintern 2009 till en stad vid namn Fallbrook i Kalifornien. Och Fallbrook är en ganska liten stad som har runt 32 000 invånare idag. Och den kallas ibland för The Friendly Village, men också för The Avocado Capital of the World.
Gud, drömkombination. Det är en vänlig
by
där alla är gjorda av avokado.
Ja, alla är gjorda av avokado, det är så du tolkar
byggda
det.
Byggda
av. Ah, nice. Alla hus är byggda av avokado, som man bara... ja. Joseph, pappan då i den här familjen, drev tillsammans med en business partner vid namn Charles Merritt, som också kallades för Chase, ett bolag som hette Earth Inspired Products, som bland annat tillverkade elektriska inomhusfontäner. Och Summer, som var då mamman i den här familjen, arbetade som fastighetsmäklare, och barnen Gianni och Joseph Jr. gick då på förskola eller hade barnflicka eller någonting sånt. Den 4 februari 2010 pratade Joseph i telefon med sin pappa. Han säger under samtalet att han behöver lägga på, för han har bråttom, för han ska möta Chase, sin businesspartner, på ett lunchmöte på Chick-fil-A. Jag uttalar fel. Jag har längtat efter att få säga det här. Jag längtat efter att få uttala det så länge.
Varför la du A på slutet? Chick-fil-A.
Nej. Nej, för man tänker att det är Chick-fil-A. Men det är Chick-fil-A.
Chick-fil-A.
Nej, det är Chick-fil-A. Så, Chick-fil-A.
Ah, men du sa Chick-fil-A.
Jag har längtat så mycket, jag har byggt upp så mycket, för jag tyckte det var så himla bra namn, och så fall det så platt.
Det fall inte platt.
Okej.
Okay. Ja, det var toppen. Kör.
Joseph ska alltså träffa Chase, sin business partner, på Chick-fil-A i Rancho Cucamonga, som ligger ungefär en dryg timme bort från Fallbrook. De två ska då helt enkelt prata om sin business, som man då gör på en
business meeting,
på ett lunchmöte. Ja. Och samma dag så har Summer ett långt telefonsamtal med sin syster, som precis har fött ett barn. Och senare den här dagen försvinner hela familjen McStay.
Okej.
Tänk dig, Joseph pratar med sin pappa, äter lunch med sin kollega eller med sin partner, och Summer pratar med sin syster. Sen strax innan 6 på kvällen så är det sista de har någon typ av kontakt med den yttre världen. Sen är de bara borta och de dyker inte upp liksom.
Och de börjar undra, liksom folk i deras närhet börjar undra var de är. Och en dryg vecka efter de har senat setts eller hörts från, den 13 februari, så bestämmer sig Josephs bror Michael för att ta sig in i familjens hus. När han kommer in i huset så ser han att det är ingen där. Men familjen har mat kvar framme i köket. Det står typ så två små popcornskålar som man då tror är barnens liksom, framför tvn. Det ligger typ ett äpple som någon har tagit ett bett i någonstans. Och du vet sådär, det är lite liksom...
Det är men det är verkligen som att de bara har ställt sig upp och gått typ.
Ja. Okay. Det, var någon som, det är någon som har sagt så här att det var som att de bara liksom, it said poof, och så hade de försvunnit liksom. Som att de verkligen bara har liksom vanished. Deras två hundar är på huset, liksom, på bakgården till huset. Och han ser också att Summers glasögon, alltså solglasögon med styrka i, som liksom är sådana prescription glasses, är kvar hemma. Vilket han då reagerar på, för att hon behöver dem. Liksom, hon har alltid på sig dem. Typ. Så att Summer och Josephs familjer menar att de, och de säger liksom såhär, men de skulle aldrig bara ha dragit utan att säga någonting. Det måste ha typ hänt någonting. Så två dagar efter att Michael då har tagit sig in i sin brors Josephs hus, så anmäler Joseph och Summers familjer de två och barnen saknade till polisen.
Gud, lång tid.
Och jag vet. Och jag vet inte vad det är som gör att det tar sån tid. Nej. Eller jo, jag vet det, för att jag kommer till det. Och polisen börjar då med att undersöka deras hem. Men det finns ingenting som tyder sig på att någon har brutit sig in eller att det har varit liksom någon slags av fight eller du vet, någon slags uppståndelse där hemma. Mm. Men de tycker då i alla fall kunna avgöra att det är liksom tydligt att förmedla bråttom när de har lämnat då, eller att de har lämnat i all hast, eller då som jag sa, att det ser ut som att de verkligen bara har, du vet, zoomats bort därifrån typ. Det får också ta del, alltså polisen får också ta del av övervakningsmaterial från en grannes så övervakningskamera, där familjens Isuzu Trooper ses lämna kvarteret 19.47 samma kväll då, den 4 februari.
Så det är liksom två timmar efter de sist hade någon kontakt med någon.
Så exakt. Bara, ah. Så körs bilen därifrån. Och den här Isuzu Troopern hittas sen vid San Isidro, som ligger precis vid den mexikanska gränsen. Polisen tar liksom massa tester och sånt från bilen, men det finns ju ingenting som indikerar på att det har försiggått något slags foul play varken i bilen eller hemma. Nej. Men de tar ändå tester liksom från bilen just in case, men det verkar, man gör liksom ingenting med testerna som tas, men de tar dem och sparar dem typ. Mm. Den 19 februari kontaktar polisen Interpol och ber dem också att hålla utkik efter familjen. För det finns då inga, liksom, ja, två veckor ungefär efter att de har funnits, så finns det liksom ingen kontakt från dem, inga tecken på var de har tagit vägen, ingenting.
Det är så konstigt.
Ja, det är verkligen så jävla konstigt. Och efter att familjen har försvunnit så finns det såklart många som undrar då var de har tagit vägen. Och det är många som tror att de har lämnat Fallbrook frivilligt. Trots att deras familj då säger att det är helt otänkbart att de skulle ha gjort det utan att säga någonting. Men de som trodde det grundade på att det var någon i familjen kort innan de försvann som har googlat på vad krävs det för att barn ska få resa in i Mexiko. Typ, vad behöver barn för att så här, ta sig över gränsen? Mm. Typ. Det är också någon i familjen som har sökt efter eller som har tagit spanska lektioner på internet ungefär 6 månader innan de försvann, har den här personen. Jag tror, eller man tror, att det är Summer som har gjort det. Som har börjat ta spanska lektioner på nätet. Deras bil hade ju också hittats precis, alltså precis på gränsen vid Mexiko. Vilket då betyder att de inte har tagit bilen över. Men de har ju då kunnat gå över. För det finns en sån liksom passage över där man liksom... En sån tull där man promenerar över. Så polisen bestämmer sig då för att gå igenom videoövervakningen från den här promenadingången, eller vad man ska kalla det, till Mexiko. På de övervakningsbilderna så finns det videomaterial som är inspelat den 8 februari, alltså 4 dagar efter att man setts eller hörts från sista gången. Ser man polisen en familj på filmen, så man bara så här, det här skulle mycket väl kunna vara familjen McStay. För att det är liksom, man ser bara verkligen konturer, men det är en man och en kvinna och två små barn. Så det kan ju liksom vara dem och det kan vara vilka som helst. Det spåret leder ingenstans, för att man vet ju inte var de har tagit vägen efter de har gått över gränsen. Liksom.
Så Josef pappa försöker också ta reda på vad som har hänt med sin son och hans sonhustru och barnbarn. Och han går igenom Josefs mejl jättenoggrant. Och han tycker sig då hitta liksom en något suspekt konversation mellan Josef och hans partner Chase. Men pappan, alltså Josefs pappa säger på frågan om han trodde att Chase var inblandad i morden, så svarar han: I have to have faith in Chase because I have to have faith in my son. I believe that Joseph trusted Chase and believed in Chase. So, do I think Chase was involved? I don't think so, and I truly hope not. Och inte heller de här liksom mejlkonversationerna tycks leda någonstans. Och det kommer in massa liksom anmälningar, eller vad man ska säga, från folk som säger att de har sett familjen på olika platser i Mexiko. Mm. Även om då familjerna till Summer och Joseph fortsätter att säga så här, men det är otänkbart att de skulle ha gjort det här. Alltså flytt dit utan att säga någonting på eget båg. Dels så har tydligen familjen tidigare pratat om att de inte tycker att det är ett säkert ställe att vistas på grund av de drogkrig som pågick i Mexiko. Så tyckte de att det kändes olustigt att åka dit med barnen. Och deras familjer pekade också på det faktum att Summer och Joseph hade mer än 100 000 dollar kvar på banken som var orörda både innan deras påstådda avfärd och även efter att de då hade försvunnit.
Mm.
Så all ends are dead ends. Och jag vet inte om det är ett befintligt uttryck. Annars har jag upptäckt det eller hittat på det nu när jag skrev mitt manus. Vilket man ändå måste säga.
Bra all jobbat. Ends are dead ends. Det är ganska,
ändå bra.
Det är ett ganska deppigt uttryck. Alltså man tänker att det är mer av ett uttryck. Klassiskt. Liksom.
Klassiskt Anna Sandell.
So sad. So sexy. Det är mer Lana Del Reys uttryck.
Ja, men så all ends are dead ends fram till den 11.
Det kommer att sätta sig, jag lovar det.
Okej, kör på.
Eller så finns det redan och då får jag skämmas som alltid.
Du vet vad, det kanske var du som gjorde det populärt.
Ja, yeah. Det är inte heller fyskam. Bra Karin, bra. Tack, tack.
Ja, okej.
Men fram till den 11 november 2013, alltså 2,5 år efter att familjen försvann. För då är en man ute och cruisar på sin motorcykel. Han åker genom en öken i närheten av Victorville, ungefär 16 mil ifrån Fallbrook.
Okay.
Och jag vet inte exakt hur det här går till, men ute på hans färd så hittar han två grunda gravar med mänskliga kvarlevor i. Den här mannen kontaktar såklart polisen och polisen kommer ut dit till öknen och när de är på plats undersöker de då de här två gravarna som den här motorcykelmannen har hittat. I gravarna så är det kvarlevor från olika personer och i en av gravarna så ligger också en ganska stor slägga.
Okej.
Okay. Det visar sig att dödsorsaken för personerna i gravarna är trubbigt våld och sedan kan tandkort visa att det är Joseph och Summer som de har hittat där.
Oj.
Barnen kan inte identifieras med tandkort, antagligen för att man typ inte har röntgat dem än, eller jag vet inte exakt hur det där med tandkort funkar. Men polisen menar att det är givet att det är Summer och att det är Gianni och Joseph Jr. Mm. Så sjukt sorgligt. Och som jag nämnde innan så hade ju Josephs pappa gjort en djupdykning i Josephs mail. Och han hade ju då liksom ändå flaggat för att det fanns mail, konversationer som han reagerade på mellan Joseph och Chase, alltså Josephs business partner. Även poliserna hade fått upp ögonen för Chase. För inte minst så var ju han Josephs business partner och de hade ju träffats samma dag som Joseph och Josephs familj försvann. Chase och Joseph hade träffats genom Josephs företag. För som jag förstår det så var Chase liksom mer en leverantör till företaget till en början. Men när Joseph ville expandera så tog han in Chase. För Joseph var mer liksom den businessmannen i företaget och Chase var mer en som kunde jobbet. Du vet, han kunde svetsa, gjuta eller vad man kan behöva göra när man gör inomhusfontäner och andra sådana earth-like products.
Ah.
Och enligt Chase så
var det så att även om de började liksom som affärs, liksom bara som business partners, så blev de ganska snabbt nära vänner som liksom åt middag ihop flera gånger i veckan och du vet sådär, delade privatliv också. Men inte nog med att han var då den senaste som sett Joseph vid liv när de åt lunch på Chick-fil-A, så hade han även ett track record hos polisen. För Chase har domar mot sig för både inbrott och häleri. Han hade senast en dom mot sig från 2001 där han hade stulit borr och svetsningsmaterial från ett företag till ett värde av $32,000. Polisen hade också reagerat på att han bara 2 veckor efter att familjen hade försvunnit hade Chase talat om dem som att de inte längre fanns. Eller man ska säga. Alltså han hade pratat om dem imperfekt. Typ. Alla andra hade ju liksom varit så här: nej men alltså Joseph är bla bla, du vet. Så pratat om dem som att de fortfarande verkligen levde, medan Chase då hade verkligen talat om dem som att så här, de var det vi så. Bla bla. Jag vet inte om det är superstarkt, men det är ändå någonting. Chase säger att han inte vet vad som har hänt med familjen McStay. Han erkänner att den lunchen som enligt honom först bara hade varit en timma egentligen pågick mycket längre, men att han sen inte vet var de har tagit vägen. Han har pratat om efter att de har försvunnit om att han ska skriva en bok om sin partner som försvann. För enligt Chase hade Joseph en mystisk sjukdom och Summer var enligt Chase otroligt svartsjuk och hade så kallade anger issues. Något som han då tyckte skulle bli liksom en
bra bok
för en bok.
Okay.
Men den 5 november 2014 grips Chase Merritt för mordet på Summer, Joseph, Gianni och Joseph Jr. För att i familjen McStays bil, den Isuzu Troopern som hittades på gränsen till Mexiko, så där testade de ju. Kommer du ihåg? De tog massa samples.
Yep.
När de väl sen då har bestämt sig för att testa dem så kan man matcha det. Och det är Chases DNA på ratten och växelspaken.
Okay.
Det har också visat sig, och det vet jag liksom inte varför ändå har tagit så pass, alltså det har tagit ett tag liksom, från att de hittades. Det visar sig också att han har ett motiv. Chase är skyldig Joseph $42,000. Det visar sig också, och här har jag läst lite olika, men det ser ut som att han liksom har pingat, du vet, sådär, eller vad det är man har gjort.
Med mobilen.
Med mobilen. Och olika telefonsamtal och checkar som har blivit förfalskade i Josephs namn upp till ett värde av $21,000 kan sen kopplas till Chase. Så polisen har väl jobbat på som arbetsmyror för att liksom säkerställa det här. Och till slut då, den 5 november 2014, så grips han för mordet på hela familjen. Så han åtalas mot sitt nekande för mordet på 4 personer. Vilket då är Joseph, Summer, Gianni och Joseph Jr. McStay. Åklagarna hävdar att Chase hade ett spelmissbruk och att det då ska vara motivet bakom morden. Att han då liksom skulle kunna finansiera sitt spelmissbruk med pengar som han då kan tillskanska sig genom det här mordet. Och det motivet backas ju då upp av att han dagar efter mordet faktiskt förfalskade de här checkarna då, som var liksom Josephs. Så. Han, Chase själv då menar att han har fått de här checkarna på den här lunchen på Chick-fil-A för att han då skulle betala av några leverantörer. Men det finns ingenting som tyder på att det faktiskt skulle vara så. Och som jag sa då, så kan de här telefonrecordsarna placera honom i den här öknen samtidigt då som man menar att familjen mördades. Polisen menar också att det är en given plats för Chase att välja eftersom att han växte upp i närheten av där de hittades och att han kände till terrängen där omkring.
Men
rättegången inleddes den 7 januari 2019 och det var massa tjafs inför att den skulle börja, för att Chase, precis som många andra mördare som vi har hört om, försökte att företräda sig själv. Han fick till slut en försvarsadvokat tilldelad till sig och rättegången kunde börja på riktigt. Han nekar då till att han har något med mordet att göra. Han döms ändå den 10 juni 2019 som skyldig. I januari 2020 fick han sitt straff tilldelat sig och då fick han livstid och dödsstraffet. Och han sitter än idag och väntar på det här dödsstraffet.
Men gud. Men vänta, när sa du att det skedde? 2010?
Ja.
Och han greps 2014?
14. Och sen 2020 det... fick han sitt straff.
Jävlar.
Ja, så sjukt lång tid. Ja, jag vet.
Men alltså, det som gör att det känns... uppenbarligen finns det en massa olika bevis för att det är han. Men det som känns så sjukt är att det liksom är så här... Sånt lousy motiv som pengar ändå är. Alltså så vanligt, men ändå så jävla värdelöst. Ja. Och att det är de här små barnen liksom.
Nej, alltså det är så jäkla hemskt.
Oh,
man klarar inte av det.
Och för att han inte berättar så kommer man inte heller...
Nej.
Gud vad sorgligt.
Så sjukt hemskt. Och jag har läst lite olika saker som heter Where is Charles Chase Married Now on Death Row for McStay Murders på distractify.com. Jag har läst What Clues Revealed McStay's Family Killer as Charles Married på True Crime Buzz på oxygen.com.
Mm.
McStay Family Murder Case Timeline What to Know också på oxygen.com. Defense attorney claims another business associate of Joseph McStay was complicit in killing family på San Bernardi.
Kämpa på.
San Bernardino. San. Parents of Joseph McStay open up about his family disappearance and murder på Daily Mail Online och McStay Family Murders på wikipedia.com. Jag kan också säga att det finns en film som heter Killer Motive om de här morden som jag inte har kunnat se för den går inte att se någonstans i Europa.
Fy fan, så dåligt. Vad hemskt.
Ja. Så sjukt sorgligt. Och det, precis, en av de här källorna då handlar ju om att det finns också en annan person som Chase försvarsadvokat då har hävdat liksom var involverad. Men det finns liksom, det verkar inte finnas någonting som tyder på att han faktiskt har varit involverad. Så jag har valt att inte liksom prata så mycket om det här. För att det har varit i hela den rättegångstjossan. Men ja, så har jag det sagt i alla fall.
Det där var fruktansvärt.
Ja, det är så hemskt alltid. Som alltid, det är hemskt när alla människor råkar illa ut för någonting. Det är ännu mer hemskt när det är barn.
Ja, det är...
Om man får säga så.
Det tycker jag ändå att man får det. Och jag tror att de flesta ändå kan känna så.
Kan hålla med om det.
Åh, fy fan. Okej, ja, tack ska du ha.
Tack för den här veckan, Karin.
Och tack till er som har lyssnat. Det var vänligt gjort av er.
Det måste man ändå säga.
Och nästa vecka hörs vi igen.
Det gör vi.
Okej.
Hejdå.
Hejdå.